God morgon, eller precis, god förmiddag kanske det är ändå. Ja. Idag så inleder vi ett nytt predikotema som vi ska följa veckorna fram till påsk och fördjupa oss i. Andens frukt som beskrivs i Galaterbrevets 5:e kapitel. Men bilden av att bära frukt är ju inte unikt för just det här stället i Bibeln, utan det finns ju på flera platser. Där vi finner då den här metaforen att vi människor är grenar eller träd som bär frukt eller tänkta att bära frukt. Och jag vill börja med att läsa vad Jesus säger i Johannes 15, det här välkända liknelsen om vinstocken och grenarna. Då säger Jesus så här: jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vers 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Vad är det för frukt Jesus syftar på? Jag tror att kanske vi kan ha ibland en tendens att tänka frukten i termer av gärningar. Att det är någonting vi gör. Att bära frukt är att göra bra saker för Gud. Men läser man den här texten också i ljuset av andens frukt i Galaterbrevet, så kastar det ju en liten annat ljus på den här metaforen, tycker jag. Där frukten då snarare framställs som karaktärsdrag, eller det här lite äldre ordet dygder. Det är snarare att göra med något jag är och håller på att bli än något jag gör, med karaktär snarare än gärningar. Och detta kan ju göra att det känns dels mer utmanande. För till viss del kanske det är lättare att tänka att fruktbärandet har med gärningar att göra, snarare än att det handlar om att faktiskt kanske låta Gud få skära bort kanske bitterheten jag göder i mitt hjärta, eller ilskan där som är så skön att häva ur sig emellanåt, eller ovilja att kanske respektera både mina egna och andras gränser. Är Gud kanske främst intresserad av vilka personer vi blir, snarare än hur många gärningar vi lyckas göra för honom? Kanske tåls att fundera på. Sen så går det ju inte helt vattentäta skott, tänker jag, mellan vår karaktär och våra handlingar. Det hör ju ändå lite ihop. Men att tänka fruktbärande i termer av att det handlar om olika karaktärsdrag och inte gärningar kan ju också göra att uppmaningen att bära frukt känns lite mindre tung. Valet av att använda bilden av frukt visar ju på att det är någonting organiskt, något som sker naturligt. Det är något anden gör i våra liv när vi förblir i Kristus, när vi dricker av saven från vinstocken. Då mognar frukten nästan oundvikligen fram i våra liv över tid. Inte över en natt kanske, men över tid. Frågan handlar då kanske mer om vilken källa det är vi faktiskt dricker ur. Öser vi ju andens källa, bär vi andens frukt, tänker jag. Då verkar anden i oss för att göra oss mer lika Kristus, vilket också är ett liv i större frihet och helande, samt ett liv som ärar Gud. Så vi ska alltså veckorna fram till påsk då tala om andens frukt och fundera kring de här bitarna. Andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Ah, kunde de i någon översättning här. Men först så vill jag säga någonting om varför jag valt andens frukt och inte andens frukter. De översättningarna som vi läser på svenska är ju just översättningar, eller hur, från främst hebreiskan eller grekiskan, beroende om nya eller gamla testamentet. Alla översättningar innehåller ju avvägningar, vilka ord man väljer, och till viss del tolkningar hur man ska översätta. Därför är det ibland en god praktik att jämföra olika översättningar och kanske inte bygga en hel teologi på en svensk översättning, en fras, så som vi ibland tenderar att göra. Jag använder oftast Bibel 2000 i mina predikningar. Men just i Galaterbrevet så finns det en del lite mer kreativa översättningar. Det är en bra översättning, men just i Galaterbrevet blir vissa tolkningar lite olyckligt. Främst att de ibland har valt att översätta så att istället syftar på den heliga anden, syftar på människans ande. Det är en viss skillnad i det. Och Bibel 2000 har även valt att översätta andens frukt som andens frukter, vilket kan ju kännas naturligt för att det är flera ord som Paulus radar upp här. Men det är inte vad grundtexten säger, utan det är en frukt i singularis, om det är rätt ord. Och vissa teologer menar ju att det här inte är liksom ett stavfel, utan att det är ett medvetet val av Paulus. Att han beskriver andens frukt som en frukt, som en helhet och inte separata dygder. En predikant som hette Timothy Keller, han var en uppskattad amerikansk predikant som dog för några år sedan, som även uppskattad här i Sverige. Han bland annat har lyft fram och menar att det här är ganska stor teologisk betydelse. Dels så menar han att alla de här egenskaperna som räknas upp tillsammans utgör ett enda verk av den heliga ande i de troende. Det är alltså inte så att vissa får kärlek medan andra får självbehärskning. Utan när anden verkar i våra liv så växer alla de här dygderna till. För de utgör liksom från samma källa, samma andliga liv. Detta då kanske i motsatsen till vissa naturliga personlighetsdrag. Vi kan ju kanske av naturen ha lättare att vara tålmodiga än andra. Eller ha lättare att känna glädje än vad andra har. Men andens frukt är liksom inte en samling personlighetsdrag på det sättet. Utan den är liksom tillsammans en enhetlig manifestation av Kristi karaktär i oss. Men om man tänker också att anden är en frukt, så innebär det också att ingen del kan uteslutas. Så. Om en kristen mognar anden så kommer alla de här egenskaperna att mogna till, även om de kanske gör det i lite olika takt. Om vi saknar en aspekt av andens frukt så kanske det tyder på att det finns områden i våra liv där anden inte har fått utrymme att verka. Och man kan ge som exempel, om man har tålamod men saknar glädje, då kanske det beror på att tålamodet snarare är en uttryck för plikt än kärlek när det inte görs med glädje. Eller man kan ju vara väldigt vänlig så, men sakna viss självbehärskning. Och det kan bero på att vänligheten drivs av att man vill få bekräftelse och godkännande från andra snarare än något annat. Det finns ju viss gränser man kan behöva i vänligheten i relationen med andra så att det inte blir fel, eller hur? Så sann andlig tillväxt kan innebära då att hela frukten mognar tillsammans. Vi kommer under det här temat ta upp orden var för sig, och jag tror att vi kommer säga fel. Så, det är okej också om vi råkar säga andens frukter i plural. Men det kan vara värt att ha med sig den här tanken av att de här delarna hör ihop, att det är en frukt, de kompletterar varandra och det är tillsammans som målar dem ett form av porträtt av Jesus i oss. Så vad jag vill göra idag inledningsvis är att fundera och försöka identifiera om det finns några hinder kanske för mognaden av andens frukt i våra liv. Så kommer vi sen nästa vecka börja med ordet kärlek. Okej? Så kan ni fundera vidare på det här sen. Se om ni håller med mig eller inte. Det första hindret, eller vad man ska använda för ord, som jag vill nämna, det är ju den här tanken. Är det här viktigt överhuvudtaget? Är det ens nödvändigt? Varför är det viktigt hur vi lever här, vilka vi blir? Om vi ändå kommer till himlen när vi dör, vad har det för betydelse hur vi lever här? Vi kan ju ändå aldrig nå fram till total kristuslik här. Så why bother? Eller hur? Ni kanske aldrig tänker så, men frälsningen som vi tar emot som gåva från Gud, tänker jag, kan förstås i tre steg, brukar man tala om. Vi blir räddade, rättfärdiggjorda. Eller vi har blivit räddade, det är rättfärdiggjorda. Vi blir räddade, vi blir helgade. Och vi kommer att bli räddade när Jesus kommer tillbaka vid andra sidan. Vilket brukar kallas för förhärligande. Mellansteget då är ju vad vi kyrkan då kallar för helgelse. Den process i våra liv där Gud verkar med sin ande för att göra oss mer lika Kristus. Och jag tycker det är lite hjälpsamt att ändå tänka det i termer av frälsning. För Jesus, han kom för att sätta oss fria, för att ge oss liv i överflöd. Och även om vi väntar på den fullständiga upprättelsen eller förhärligandet på andra sidan evigheten, så pekar ju de goda nyheterna om Jesus om att våra liv redan här och nu kan få smak av himlen. En smak som blir till glädje för både oss själva men också för de människor som vi interagerar med och oundvikligen kommer lämna avtryck hos. Och verserna om andens frukt hittar vi ju i Galaterbrevet. Och det är ett brev som är skrivet av aposteln Paulus, och det är hans argaste brev. Han är riktigt arg i det här brevet. Han skippar liksom över en del normer för hur man skriver brev och går direkt på med nästan sin ilska här. Och han reagerar ju kanske mot ett hot då som han uppfattar och vill försvara evangeliets frihet. I brevet så betonar han att frälsningen baseras ju inte på att vi håller vissa lagar, utan på Guds nåd. Vi blir frälsta genom tro på Jesus Kristus och inte genom att följa Mose lag. Det är inte nödvändigt längre. Det är Jesus som gör att vi får våra synder förlåtna och får en upprättad relation med Gud. Så Paulus, han lyfter fram den kristna friheten. En troende är fria från lagens krav och inte längre bunden till regler som till exempel omskärelse som diskuteras i brevet. Men denna friheten från lagen innebär ju dock inte att vi kan leva hur som helst, utan att vi nu lever genom anden. Och jag vill läsa ifrån Galaterbrevets 5:e kapitel. Och nu läser jag från Folkbibelns bibelöversättning. Ni kan ju läsa Bibel 2000 och se vart det krockar om ni vill. Men då står det så här, från vers 13 och framåt. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och allt annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Så Paulus betonar en form av inbjudan till att leva ett liv i sann frihet, ledd av Guds ande. Om vi verkligen har liv genom anden, om vi vandrar i anden, om vi följer anden, då blir liksom den naturliga konsekvensen att vi också förvandlas av anden över tid till att bli mer lika Kristus. Så vi har liksom missat något om vi inte mognar i andens frukt över tid. Det andra hindret jag vill nämna har med kanske hur vi identifierar oss själva. Det är så här jag är. Jag stöter på det tankesättet ibland. Min personlighet är sån här. Jag har ett kort temperament och det är inget jag kan ändra, för det är sån jag är. Eller jag är en orolig själ och det kommer jag alltid att vara. Jag tror absolut att vi kan ha en fallenhet för till exempel vissa karaktärsdrag och dygder mer än andra. Och kanske större utmaningar med vissa än med andra. Men det här paradigmet eller utgångspunkten att det är så här jag är funtad och därför kommer jag alltid vara så här. Att jag kommer aldrig bli tålmodig eller aldrig vara så glad eller vad man kan ha. Jag vill på något sätt hävda att det här paradigmet är inte helt sant. Så. Till viss del är vi de personligheter vi är, men vi människor är också väldigt formbara. För några år sedan så var jag med i en hemgrupp i Örebro där vi hade en läkare med. Som var en sökare. Och hon kom en gång till träffen och var så sjukt fascinerad över hjärnan. Hon hade liksom läst någonting den dagen eller haft någon föreläsning. Hon var så uppfylld av det här, hur hjärnan fungerar och delvis hur formbar den är och vilka möjligheter det ger. Jag vet inte om någon av er känner till Hebbs lag. Det låter bra på engelska. Neurons that fire together, wire together. Det är liksom en neurovetenskaplig princip där med hjärnan att göra som beskriver hur kopplingar mellan olika nervceller och hjärnan stärks genom samtidig aktivitet. Principen säger att när två nervceller aktiveras samtidigt upprepade gånger så stärks den här kopplingen, vilket gör att signalöverföringen här emellan blir mer och mer effektiv. Vilket innebär att hjärnan formas faktiskt över tid. Där vissa kopplingar blir starkare än andra. Vad man fokuserar på och ger utrymme för förstärks i våra liv över tid. Jag tyckte det var sjukt fascinerande när hon berättade det här. Och jag var i en sån säsong i livet där jag kände att jag ska nog testa och använda det här. Så jag gjorde under ett år att jag varje kväll skrev ner tre saker som jag var tacksam för i livet. För att på något sätt förstärka de här tankebanorna. Förstår ni vad jag menar? För det gör att man lättare kan se det goda som finns i ens liv. Och det här att vi ibland kanske tenderar att identifiera oss med vissa negativa drag. Jag tänker inte att det är så hjälpsamt alltid. Ibland behöver man något form av perspektiv. Ja, skifte. Är jag en person som brottas med ångest? Eller är jag en person som tränar mig i tillit till Gud och växer i frid över tid? Är jag en person som har lätt till ilska? Eller är jag en person som mer än andra får träna mig i självbehärskning? Är jag en nedstämd person? Eller är jag en person som tränar mig så att den här glädjemuskeln blir starkare över tid? Jag vill på något sätt inte acceptera identiteten att jag är en person som brottas med ångest. Det är inte den jag djupast sett är eller håller på att bli eller vill vara. Men om jag konstant tänker att jag är det, då kanske det förstärks lite grann i våra liv. Så att jag är sån här, det kan ju vara en ursäkt vi använder oss av för att på något sätt slippa också det jobbiga. Det kan vara att ändras. Men framförallt så tänker jag att det är också grovt underskatta vad den helige ande vill och kan göra i våra liv över tid. Och Jesus kom för att sätta oss fria och ge oss liv i överflöd. Så låt oss inte nöja oss med minimum, tänker jag, när det finns mer att få. Och det sista jag vill ta upp, det är den här som vi ibland kan hamna i, att det är jag själv som producerar frukten. Att det är någon form av moralisk ansträngning som krävs här. Jesus har utvalt oss, han har kallat oss till att bära frukt. Det är vår kallelse att låta andens frukt mogna i våra liv. Men här finns det också ett form av spänningsfält. Andens frukt mognar inte automatiskt fram i våra liv bara för att vi har sagt ja till att följa Jesus en dag. Bara för att vi kallar oss kristna innebär det inte att vi automatiskt är Kristus lika. Den insikten och ödmjukheten tänker jag det är bra att ha. Så. Det behövs liksom någonting från vårt håll för att det ska ske. Samtidigt är ju mognaden av kristuslikhet, av andens frukt i våra liv, inte något vi själv kan producera, utan det är andens verk i oss. Och det här spänningsfältet är ju då spännande. Vad är mitt bidrag och vad gör anden? Som vi får fundera på under predikotemat. En avgörande punkt är ju kanske om vi faktiskt är öppna för andens verk eller inte. Om vi verkligen förblir i Kristus och dricker av saven från vinstocken. Har vi sådana stunder då det sker i våra liv? Eller låter vi honom ansa våra liv och skär bort saker som ibland hindrar mognaden men som vi kanske håller lite fast vid? Eller är vi faktiskt öppna och låter honom hela våra sår, som ju också kan bli någonting som ibland kan växa fast och bli en del av våra identiteter som hindrar mognad? Låt mig dela ett exempel bara från i veckan. Jag har opererat bort en leverfläck på vaden och tog i måndags bort stygnen, vilket blev en liten rysare. För när jag kom dit så insåg första sköterskan att det här blir svårt att ta bort. De har nästan vuxit fast här, två. Så jag trodde det skulle ta 20 minuter. Jag var där 1,5 timme med väntetider. Tills liksom läkaren kom in i rummet och säger, nu ska vi se vad jag kan göra. Hon fick bort det ena stygnet, så var det den sista. Och så hörde jag ena sköterskan, hon som var erfaren, som sa där, alltså får du verkligen bort den där sista? Går det verkligen? Och läkaren sa, jag vet ju inte om jag inte har prövat. Så hon tog i där och tillsammans så fick de liksom ut den där. Så de sa, det blev lite jubel efteråt i salen. Verkligen teamwork. En läkare, en erfaren sköterska och jag som låg där och bad, snälla Gud, låt dem få ut det här liksom. Men när jag gick därifrån så slog det mig liksom att är inte det här liksom en bild som ibland kan hända med våra liksom inre sår? Där vi liksom, när någonting händer så tar vi ju till de strategier vi har på något sätt för att binda ihop så det inte förblöder i våra liv. Men det finns ju en punkt när nästan de strategierna eller de stygnen är det som gör ont. Liksom. De växer nästan fast och kan bli en del av vår identitet. Så. För jag insåg ju, jag hade jätteont i benet i söndags, förra söndagen, och insåg det berodde ju på stygnen. Det var ju de som måste bort. Det är den skönaste känslan när de fick bort den där sista stygnen. Det var ju det liksom som gjorde ont. Så. Och jag tror ibland att det kan bli så med våra inre sår. Att vi kan ju ha vissa strategier eller försvarsmekanismer som vi använder. Som i slutändan nästan växer fast i våra liv. Där liksom den stora läkaren kan behöva komma in och säga, nu ska vi se vad vi kan göra. Om vi kanske kan få bort det här så att det får läka ordentligt. Men andens frukt växer då inte automatiskt. Det kräver viss omsorg och kultivering, precis som verklig frukt. Vi kan behöva skära bort en del vanor och odla nya som skapar utrymme för andens verk i våra liv. Det är ett resultat av den heliga ande djupast sett. Och vårt ansvar kan ju då vara att ge anden utrymme. Eller som Paulus skriver i Galaterbrevet då, om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. En översättning kan vara att gå i takt med anden. Keep in step with the spirit brukar vara en engelsk översättning. Vandrar vi i anden kommer också anden i sin takt visa på saker i ditt och mitt liv som inte ärar Gud, som inte är bra för dig eller din medmänniska. Och när vi får syn på någonting som inte fungerar i våra liv så kan man säga att det är också den helige ande som visar på nästa område där han också vill komma med förvandling, med befrielse och helande. Och anden har ju sällan bråttom. Vi vill ju oftast att det ska gå snabbare takt ibland än vad Guds takt är. Mogna tar tid och ofta märks det kanske inte att man har växt förrän man möter en situation där man inser att jag kan hantera den här situationen mycket bättre än vad jag hade kunnat för bara 2 år sedan. Så märker man oftast att tillväxt har skett. Och slutligen så kommer ju anden också att peka på Jesus. Det är hans främsta uppgift att måla Jesus tydligare för oss. Låt oss få se Jesu härlighet ännu mer och vad han har gjort för oss. Och det här att beundra och betrakta Jesus, det gör någonting med oss. Det förvandlar oss. Och jag vill läsa en sista bibelvers från andra Korintherbrevet 3, 17-18, där det står att Herren det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansikten skådar Herrens härlighet. Vi förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, från anden. Så låt oss vandra i takt med anden. Låt oss försöka göra utrymme i våra liv att skåda Herrens härlighet så att vi över tid får smaka den här förvandlingen till Kristus likhet. Vi ber tillsammans. Ja, jag tackar dig Jesus för att du kom för att frälsa oss. Och du kom för att du också vill ge oss liv och liv i överflöd och sann frihet. Och jag ber dig helige ande att du skulle låta oss få smak på den här friheten som du har för oss. Jag ber att du skulle verka i våra liv så att din frukt får mogna ännu mer. Jag önskar att mitt liv får större smak av dig Jesus. Så kom helige ande och möt oss, tala till oss, visa oss vad du vill göra i den här tiden. Hjälp oss att gå i takt med dig, att vandra i dig, att följa dig i heliga ande. Ja, tack också för att det här är ditt verk i våra liv. Så jag ber dig helige ande att du skulle fördjupa ditt verk i oss den här förmiddagen och den här våren. Kom och visa oss Jesus ännu mer och låt oss få förvandlas till hans avbild. Amen.